I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Så, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Duo SSL. Ett gästavsnitt dagen till ära och... Som ni kanske har förstått av titeln så har vi en kille från Storvreta med oss idag. Han sitter till och med en Storvreta IBK-tröja här. Riktigt snyggt planerat. Otto Weyman, välkommen till Duo SSL.
Tack så jättemycket. Roligt att bli inbjuden.
Ja, det tycker jag att både jag och Gustav tycker att det är på tiden att vi har med dig i podden faktiskt, tror jag.
Ja, ja absolut. Och en etablerad stjärna får man ju säga, trots att du är relativt ung. Eller vad skulle du själv svara på det?
Ja, det var snällt sagt. Jag brukar själv skoja om att jag har lite åldersnoja för jag fyller 26 i år. Vilket betyder att man ska ju vara snart som bäst, höll jag på att säga. Men jag hoppas att jag fortfarande är lite ung och har lite ungt blod kvar i kroppen. Det hoppas jag.
Ja, du är ju mitt uppe i det. Det måste vara lite märkligt så här, den åldern. Så här. Du är varken kanske ung, men du är inte heller gammal. Liksom. Det måste ju vara lite... Jag förstår om det blir svårt med identiteten kanske.
Ja men säg så. Det märks på... Vi kör mycket så här äldre mot yngre på träningar också. Och nu när typ Vinrot har varit långtidsskadad och Helmrich har varit... Då har jag liksom haft en stående plats på äldre sidan. Sen när någon är på väg tillbaka så här, då hoppar man i vissa träningar med yngre på fotbollen eller 3-mot-3 och sen hoppar man upp igen till äldre. Så det är klart att identiteten den svajar ibland. Men om man jämför med liksom ligan i stort så ser jag mig ändå som liksom, ja, jag har många år kvar i mig såklart, det tycker jag. Och jag upplever ju själv att jag är fortfarande... formbar sådär. Det kan man ju tala för utifrån mitt positionsbyte också. Så det, jag känner mig...
Härligt, härligt. Ja, de flesta, vissa kör ju bara en position hela sin karriär. Så du kanske har förlängt din då med några år om man ser det så.
Ja, jag måste ju få känna det på högerforvarnen tillräckligt många år tills jag kan visa vad jag kan.
Ja, apropå det då, visa vad man kan. Den här säsongen har ju verkligen tagit kliv och det ska vi väl komma in på mer. Men du kanske ville säga någonting först, Gura?
Nej, men just positionsbitet om vad där vi skulle börja. Många känner ju till dig som en center, men du får gärna berätta själv. Du har ju spelat mycket ytterforward och högerforward i Storvreta. Ni kanske har en annan term på det, ert sätt att spela, jag vet inte. Men vi som tittar på innebandy i alla fall. Men hur du ser på vilken position du förknippar dig mest med nu egentligen?
Nej, men nu så ser jag mig själv som högerforward. Det blir ju så. Jag var väl egentligen från den här perioden i fjol som Mika sa till mig att nu kommer jag spela mestadels högerforward, och det blev så under slutspelet i fjol, och Sen fortsatte vi på det på inslagen väg den här säsongen och ja, det har ju varit någon sån här enstaka grej i slutet på några matcher, var center, men nu är jag högerforward och det trivs jag med ändå, tycker jag. Jag har fått lära mig mycket, har spelat med högerforward hela mitt liv såklart. Annars hade det varit konstigt om man inte spelade med en högerforward. Men så man vet väl själv vad man tyckte man behövde för högerforward som man var center liksom. Så man sen i fjol hade jag Stefansson och liksom lära mig av, och jag har haft Jönköpingstiden hade jag Rickard Häsmer att lära mig av och sådär. Så det finns mycket och fortfarande lära mig och sådär, men jag är högerforward.
Jag måste ju säga att det är två riktiga måltjuvar du tar upp som exempel också, så som du har haft att lära dig av. Men det kanske inte främst, det är inte riktigt den spelstilen du har dock, eller?
Nej, jag kanske inte riktigt där är liksom Stefanssons-typen som står och slår in returer. Sen är det ju fina mål att göra också, och jag har väl gjort några sådana, men jag vill ju vara mer kanske en högerforward som är inblandad i spelet mycket mer. Sen blir det ju vissa matcher så blir man lite isolerad, och minnet är färskt här mot Växjö nu senast, så vart det en sån match där kanske vi har lite problem att liksom få ner bollen och inblanda mig i spelet, och då håller man sig mycket framför mål och i sista tredjedelen och sådär. Så det beror ju lite match till match och så.
Växjö är ju allmänt ett av seriens bästa lag, sådär. Men vad är det de gör? För de, som jag förstod det, så var det svårt för er att få ner bollen djupt bakom deras backar, va? Eller hur fan, eller hur var det liksom?
Men de spelar ju 2-2-1 försvar, och som man vet så är det ju liksom de försvaren gillar ju liksom när man hamnar på utsidan, och inledningsvis så var vi väl ganska mycket på utsidan och vi belastade inte centralt, och vi fick inte ihop deras, så ska man säga, nedre box så att säga, deras 2-2 där då. Och då blir de väldigt aggressiva mot sargerna, och får man ner bollen liksom som forward, högerforward, oftast får man bollen liksom i sista tredjedelen, då är de aggressiva. Och då blir det kanske mer att man spelar på backarna och man kanske spelar ner i fickan och vänder upp den igen, och bollen kommer sällan ner, och då blir det ju upp till mig som högerforward liksom att komma in i matcherna bättre och komma upp och kanske byta plats med våran center eller så vidare. Men de spelar ett bra försvar, och det är lurigt för man upplever samtidigt att de har en topp som är på att jaga väldigt mycket på backarna, men samtidigt så har de våra backar då, men samtidigt deras backar är ganska låga, så de blir ett ganska långt lag, så man får väl lära sig lite där och utnyttja det bättre.
Är det ett av de svåraste lagen du tycker att möta i SSL, eller finns det lag som är ännu jobbigare att möta? Vad skulle du säga där?
Du tänker just försvarsmässigt, eller?
Ja, precis.
Ja, det blir ju försvarsmässigt så blir det ju liksom de topplagen som är i ligan liksom, som är väl bäst på att försvara. Men absolut det jobbigaste och svåraste försvaret att möta, det är oss själva. Alltså när vi spelar 5 mot 5 på träning är ju så jäkla tråkigt. För vi spelar ju så det är väldigt bra försvar, men det är samtidigt, jag förstår att många tycker att det är tråkigt att möta oss, alltså. Det försöker jag.
Ja, det har blivit lite en defensiv prägel på Storvreta sen Mika kom in som tränare.
Ja, när man säger det, att det håller jag med om liksom, att det är försvaren som vinner titlar, och det är det som kommer göra så att vi blir svårslagna i slutspel, och så det är försvaret först. Vi brukar säga det är försvaret först, andra och tredje, och sen plats liksom, sen kommer anfallsspelet, och prioriterar man inte så det, då hamnar man i antingen på längre ner i startlistan eller på bänken liksom, så det är det som gäller.
Jag har också sett, och där är väl du och Filip Eriksson bland annat rätt starka, hela laget är väl starka på det, men jag menar, ni har väl utnyttjat det väldigt bra också när ni ligger så rätt i försvaret, att ni kan vända och straffa motståndarna när de gör misstag också. Där är ju ni ganska farliga, måste man ju säga. Framförallt du och Filip, tänker jag.
Ja, kontringsspelet har ju varit väldigt viktigt för oss, och det tog nog lite tid där för att och liksom hitta, vanligtvis när man liksom har ett väldigt tydligt spelsystem med siffror, alltså nummer och siffror och sådär, så vet man ju tydligt var spelar vi bollen och vinner en boll liksom. Hur kontrar vi på de här? Och inledningsvis så var det väl lite så här, men vi kan hamna lite i olika positioner på bakre trean oftast, och ibland vi forwards också om vi hänger med lite i våra man-man-situationer. Men med tiden så har det kommit till oss att vi liksom, ja, vi har hittat lösningar på det sättet ändå, utan att ha de här tydliga kontrings, liksom, mönstren. Så det har blivit väldigt nyttigt för oss. Och ja, Fille är otroligt snabb spelare och väldigt spelskicklig i fart, och det, när det blir kontring då är han inte rolig att möta med bollen, så är det.
Det är bara för dig att hänga på andra sidan.
Ja, det är ju oftast det. Det är ju bara, är man till, orkar man då, om man har lungorna det bitet, då antingen så hänger han upp den själv eller så kommer det en passning och då får man smälla dit den.
Vi hade ju en fråga angränsande till just Filip Eriksson då. Vi i redaktionen här i alla fall gillar ju honom väldigt, väldigt mycket. Håller honom väldigt högt. Hur rankar du honom bland spelare och forwards som du har spelat med då?
Ja, så det, om man tänker då liksom spelat med, då tänker jag kontinuerligt då över flera matcher i samma formation, så är det ju liksom, det är den bästa forwarden jag har spelat med såklart. I fjol så hade vi ju, jag spelade inte så mycket med Albin, men Albin var ju bäst i världen förra säsongen enligt mitt tycke. Ja, som sagt, jag spelade med Filip i stort sett varje match, och det är liksom, för mig är det en självklarhet att han är liksom topp tre vi har i det här landet. Sen är det en otrolig konkurrens på just right-sidan. Folk pratar ju om den här poängligan, att det är många rightare där och så vidare. Men jag tycker att på tre formationer, oavsett spelsystem och sådär, så ska ju han vara i landslaget liksom. Så ja, det är lätt den bästa forwarden jag har spelat med, det måste jag ju säga.
Vad är det som vi som tittar ser ju såklart saker, men du som ändå spelar med honom och om du ska dela med dig av detaljer, vad är det som du ändå tycker han gör så bra liksom?
Han är väldigt mångsidig i sitt spel. Han kan ju både liksom servera öppna mål, och han kan dra dit en själv i både högt och lågt, och i med handledsskott och dragskott. Han har även utvecklat det här fysiska spelet, tycker jag, blivit starkare. Lagt på sig en del kilon, och ja, vi har mycket fysträning i Storvreta, så man ser att han har lagt på mycket mer vikter på skivstängerna också. Men jag skulle säga liksom att det, ibland är det nästan som att man, ja, vissa situationer sådär som jag kommer ihåg, när man liksom tänker att, ja, men nu, han kan kanske se mig här, men han bör inte göra det liksom. Men det är som ett dataspel, att, ja, men han klickar på krysspass eller kryssknappen liksom, och så kommer en diagonal, och så är det en stenhård på forehandsidan, och då är det mål. Så det, ja, det, han är fantastisk på många sätt.
Ja, det är stora ord alltså. Men det är också det är saker och ting som vi ser på när vi kollar på matcherna också. Som man får för sig att så här, ja, hur går det till? Uppenbart har han ju väldigt bra split vision tänker jag och liksom hand-öga-koordination för att kunna lyckas med de här grejerna du tar upp. Alltså dels att han, ja men han får ju ofta också med sig bollen i många olika lägen som ser svåra ut. Vilket man tänker, okej, ja men ja. Snyggt liksom. Sen hans release med skottet är ju bland det sjukare vi har måste jag säga. Det är ju hans styrka att han har en otroligt bra skottförmåga någonstans. Han behöver ju väldigt kort tid och snärt typ för att trycka iväg en bortre kryss liksom. Det är många andra rightare är ju bra på att båga kanske eller liksom. Han klarar ju av väldigt mycket när det gäller skottet tycker jag.
Ja, handledarna är ju en styrka, såklart.
Ja, men vi ska inte prata om Filip Eriksson så jättemycket tänkte jag egentligen, utan vi har ju bjudit in dig Otto. Och hur ser du själv om du får prata rent utifrån din säsong? Alltså, är det 22 plus 12 du har hittills? Om du tittar poängmässigt. Har du koll på dina egna siffror?
Nej, jag har faktiskt inte det. Jag Kollade, jag tror jag kollade tidigt under hösten en gång i poängligan, sen kollade jag inte mer efter det, för det, matchen efter gick inte så bra. Så jag kollade inte mina poäng.
Okej, ja, men då berättar jag för dig i alla fall. Men hur ser du, vi struntar i det för en stund, men bara hur tycker du själv att det har gått för dig på planen liksom, den här säsongen?
Nej, men jag upplever att min lägsta nivå har blivit högre samtidigt som min högsta nivå har blivit högre. Och det är ju framför allt kanske det som har speglat sig just i poängprotokollet. Samtidigt som man har fått förtroende i Storvretas första femma i stor del av säsongen. Och det säger ju sig självt att då kommer man göra poäng liksom. Och sen, ja, det började starkt och var väl lite svagare runt jul och sådär. Men samtidigt som jag säger, det är väl främst liksom lägsta nivån som jag är nöjd över själv, att jag har behållit på en hög nivå om man jämför med tidigare år. Men det är så många olika grejer också som både påverkar min prestation, tror jag. Liksom. Det är inte bara innebandymässigt, utan saker runt omkring som med Storvreta och staden att göra. Och man anpassar sig till att vara här, spela under det här klubbmärket. Det är även andra saker i spelet som jag är nöjd med. Och att man får en större roll i gruppen för varje säsong. Och nu är jag assisterande lagkapten och så där. Så man växer ju med ett förtroende, och det är väl det jag gjort någonstans. Man spelar med fantastiska spelare, inte bara Fylla, utan har spelat med väldigt många andra skickliga gubbar också, som är i toppen på sina positioner i världen, kan man ju säga.
Är det du tog upp med din lägsta nivå, är det den största skillnaden skulle du säga jämfört med dina tidigare säsonger i framförallt Storvreta då? Till dags
Ja,
dato?
det skulle
Ja.
jag. Ja, i Storvreta skulle jag ju säga det. Och liksom det här med lägsta nivån kopplat till att man har liksom ingen stress. Du vet, om man kommer in i en match på ett dåligt sätt i en första period, man är ändå bekväm i sitt grundspel och tänker att amen, jag kommer kunna få mina lägen, eller jag kommer kunna bidra på andra sätt. Även fast jag liksom inte har spelet med klubba och boll idag, så kan jag bidra på andra sätt, och då kanske slinker in en poäng i slutet på matchen eller något liknande. Så jag tror jag har blivit väldigt mycket mer bekvämare i liksom hela situationerna när man liksom spelar i Storvreta som förening. För man ska inte underskatta liksom, det är någon väldig skillnad, upplevde jag i alla fall, att gå från en lägre SSL-rankad klubb och komma till Storvreta, och liksom den pressen som är från utifrån och från sig själv som vi liksom. Och folk tänker att man ska komma etta i SSL, man ska vinna SM-guld, annars är det ju dåligt liksom.
Ja, berätta för oss som inte har gjort det steget själva och som bara tittar på SSL egentligen, från Jönköping som du säger till Storvreta. Vad är det, hur märker du att den skillnaden egentligen?
Alltså den största motståndaren man har är egentligen sig själv ju, i alla situationer. Det är väl det mentala man tänker ju väldigt mycket liksom, inledningsvis gjorde jag i alla fall. Man ifrågasätter sig själv när det går dåligt. När det går bra så tänker man så mycket, då kör man på flowet. Det är folk som tycker och tänker och så vidare och så vidare. Men jag har lärt mig väldigt mycket under bara 3 år, och det är väl de största lärdomarna är väl egentligen att inte kolla sociala medier, inte läsa saker och tyvärr inte lyssna på några poddar heller. Inte er och inga konkurrenter till er. Inte liksom ta åt sig eller sånt. Även att inte vara så hård mot sig själv har också kommit. Nummer tre är liksom det här med att man ska inte undersöka och ta hjälp och prata om liksom hur man tänker och hur det psykologiska fungerar i huvudet. Det har varit en väldig lärdom liksom att lyfta saker när man kanske tycker att saker går dåligt eller sådär. Det finns många andra som upplever samma sak i framförallt den här föreningen i Storvreta, upplever jag, som är liksom öppna med att ibland kan det vara psykologiskt tungt att liksom spela i en klubb där man ska ha press på sig och leverera.
Men är det mycket inre, att det kommer från en själv, känner du då? Eller är det ändå yttre faktorer som trycker på just med att det skrivs eller pratas, eller vad skulle du säga?
Jag tänker tongångar från föreningsmedlemmar, tänker
Ja,
du?
du tänker att det kan vara
Eller?
folk på
Ja,
kansliet.
exakt. Nej, de är alltid snälla. De skulle aldrig säga att man är dålig. Men, nej, men det är klart att ingen från föreningen har liksom stått och sagt till mig att jag är dålig. Men man vet bara att det finns krav där man ska vinna liksom. Man ska spela historia, då ska du vinna varje år, du ska vinna varje match. Och det är väl det som någonstans blir det mentala svåra. Men jag har lärt mig att liksom inte tänka på det på så sätt, utan istället vilka möjligheter man har och vilka förutsättningar man har för att lyckas. Och kollar liksom inför matcherna vilka man sitter bredvid i omklädningsrummet, så ser man att går man in i den här tävlingsmodet och liksom kopplar bort allt annat, så kommer vi vinna de här matcherna om alla levererar på sin nivå. Men mina inledning, alltså den här säsongen då, så har jag inte riktigt haft de här psykologiska liksom tankarna och sådär som jag haft tidigare säsonger. Men då har det ju mest varit från en själv liksom, eftersom jag har inte läst och inte lyssnat på något annat de senaste tiden.
Men är det en trygghet när du sitter i omklädningsrummet och du vet alltså att gör bara vi där vi ska så kommer vi vinna? Eller blir det snart, menar du att det också blir en press? Att det kan...
Nej, det skulle jag säga är en trygghet. Alltså, det kan ju låta kaxigt och liksom man kan låta självgod, men ja, det är så vi ser på det. Och liksom med vårt grundspel och med de kvaliteter vi har, så tycker vi att vi ska vinna de matcher som vi spelar liksom, om vi kommer upp i vår nivå. Och i alla fall har väldigt god chans att göra det, kan man säga. Och lämnas vi liksom till Är vi inom ett mål med sista 10 kvar, så har vi en väldigt bra möjlighet att ta poäng. Eller det kan vara 2 eller 3 mål också för den delen. Men liksom, vi har väldigt bra trygghet i laget. Vi hade det i fjol och vi har det i år också.
Jag tänkte på, ni har ju, alltså det är ju ibland lite rotationer på vissa spelare och främst är det kanske gubbar i typ tredje formationer och sånt där jag tänker på. Det är vissa spelare som får spela både back och forward och sådär. Hur märks det av, alltså du och Filip har ändå varit ganska konstanta som sagt och sådär, men hur märks det av ändå att det är som bredd i laget det året upplever jag? Märks det av att det är en
Ja,
konkurrens eller?
jo, men det gör det. Alltså, det gör det verkligen. Alltifrån liksom träningsmiljön blir ju på en väldigt hög nivå. Något som man har också liksom såg framför sig när man skrev på för Storvreta, att man skulle få träna med väldigt bra spelare. Och så har det varit hela tiden under mina år och är det nu också. Och spelar man i Ja, jag tar ju Jönköping som exempel för det andra SSL-laget jag har representerat. Men har man liksom man kanske har en annan trygghet där i att jag kommer alltid få spela i min formation, i min femma, oavsett nästan hur dålig jag är. Det är klart att är jag liksom bedrövlig så får jag flytta på mig. Men i Storvreta så är det ju att du måste ju leverera och du måste ju ha en jämn nivå för att få ha din position i laget. Och det är ju sånt som kommer utveckla oss på sikt. Och sen har, alltså, Ja, allting grundar sig i att vi gör allt för att liksom vinna, och vi har pressen på oss att vi ska vinna varje match och varje säsong. Och det gör ju att våran tränare spelar ju alltid de som är hetast. Och ja, dagsformen styr, en veckoform kan styra, men det blir de som är hetast som spelar matchen och som får vara med när det avgörs i slutet också för den delen.
Ett ganska nutida, eller vad ska man säga, nyligt exempel på det är väl matchen i lördags när Gabriel Ponen fick sitta i slutet där, vill jag påstå, när jag kollade.
Ja, det vet väl Otto bättre, men han var inte med på planen i alla fall.
Nej, han var inte med i den här fyran, så att säga, i alla fall. Och det var, reagerade kommentatorn på. Det tänkte inte jag så mycket på. Jag vet inte om det har varit så tidigare, men han har ju fått väldigt mycket speltid. Och har ju öst in poäng och allt sånt där. Men just nu mot Växjö så fick han alltså sitta lite grann där.
Ja, sen så tror jag att det var någon bakomliggande sjukdom där också, för han mådde inte så bra efter matchen heller. Och han var inte i omklädningsrummet efter matchen, utan han var lite svimfärdig och sådär. Så han mådde inte så bra, ska man säga. Så det var väl lite därför. Men det säger väl lite så här, men nu spelar inte Gabriel på två fyror då i förlängningen, men vi hade ju en väldigt hög nivå då liksom, och vinner ju matchen till slut mot Växjö, vilket var väldigt viktigt för oss i de poängen. Så ja, det är som vi brukar säga, en in och en ut, och det är så det gäller i storhet, att det är liksom, vi kommer aldrig behöva vara oroliga för kvaliteten, för alla besitter sån hög klass. Det är en väldigt trygghet.
Nu vidrörde Samme lite det namnet och när vi sitter med dig här så vore det ändå kul att få någon omdöme från dig som har spelat i SSL så länge ändå trots att du fortfarande är så relativt ung liksom. Men hur ser du på hans säsong hittills? Har vi pratat tillräckligt om honom? Eller går det att prata ännu mer om honom om du
Eller har vi
förstår mig?
pratat för mycket?
Ja, exakt.
Nej, jag tycker att man har pratat precis så mycket som han förtjänar. Alltså, han gör sig förtjänt av allt han gör på plan, och man ska varken ge honom mer eller mindre liksom. Han låter spelet tala, och det känns som en sån kille, och det är en sån kille liksom. Han kommer alltid vara där och vilja vara där. Han är en riktig tävlingsmänniska. Han vill vara liksom, när det händer så vill han synas, han vill avgöra. Och det kommer han liksom, under alla sina år, han kommer spela så många, otroligt många SSL-säsonger, och jag hoppas och tror han kommer vara Gabriel hela karriären liksom. Men det är en exceptionell innebandyspelare. Det är bara att kolla på hur han har tagit den här ligan med stormen liksom, och det ser ut som att han har spelat väldigt många fler säsonger än bara, snart en hel grundserie liksom. Så han är grym.
Hur ser du på fortsättningen här i Storvreta den här säsongen? Jag antar att det finns väl bara ett mål egentligen som ni har. Det är väl att ni ska vinna grundserien till att börja med, men framför allt är det väl att ni ska stå där med bucklan också i april, va?
Ja, det är det som är målet. Jag vet inte riktigt vad har ni tippat för SM-guldvinnare i år, det vet jag inte.
Alltså, jag har lite svårt att komma ihåg det, du kommer inte tro, vissa tvivlar säkert på det, men jag inte helt, jag har inte dem framför mig, jag har lite dåligt minne, så att Samme kanske kan hjälpa mig där.
Nej, jag kan inte hjälpa dig tyvärr. Jag vill minnas dock att ja, det brukar ju vara Storvreta eller Falun. Jag kan inte minnas att jag har sagt typ Linköping, jag har inte sagt Växjö, jag har inte sagt liksom Kalmarsund. Jag har sagt, ja, det är ni eller Falun har jag för mig att vi har talat om liksom. Så att det förvånar väl ingen egentligen, och borde inte förvåna dig heller. Men ja, nej, det är väl någon av er, tänker vi.
Men ni ligger väl i förarsätet nu, eller vad säger du, Otto?
Nej, men det är väl det som jag ville komma till lite, att det känns fortfarande som att folk tycker att vi kanske inte är favoriter till det. Jag vet inte vad liksom folk säger och så vidare, men vi vet att vi vill vara där i den där enda matchen där allt ska avgöras i, och då är det så härligt, för att då kan det både sluta i den största sorg man någonsin upplevt, och det kan också vara den största glädje man upplevt. Och det är det som är charmen med den där matchen som man fick vara med om förra året för första gången. Men vi har ju det som ett stort mål såklart, och vi sitter en bra position nu, och som du säger så är ju alltså första platsen är ju extremt viktig. Om man ser till slutspelsträdet så vet man ju lite hur matcherna fördelas och sådär, vilka kan mötas i en eventuell, ja, först kvart och sen ser vi då. Men vi har en bra, sitter på en bra position.
Det där hade varit intressant att få höra dina tankar kring, för jag vet inte hur mycket du kan säga egentligen om det, men alltså, om du hade fått bestämma, Otto, hur hade trädet sett ut för er del? Vilket lag hade du velat möta, eller alltså sådär ur rent strategiskt synpunkt eller sådär? Hur tänker du formera det om du får bestämma? Vilka väljer ni?
Då utgår jag från liksom hur tabellen ser ut idag då.
Ja.
Då hade jag ju haft, tyckt att det varit väldigt roligt att möta Jönköping i en kvartsfinal i bäst av sju. Det hade jag ju valt såklart. Eller? Jo, men jag hade nog det. Det står mellan Jönköping och Mullsjö, men jag väljer nog Jönköping ändå för att jag tycker att det har varit väldigt roligt att möta dem i deras första slutspel på väldigt länge. Men sen tycker jag ju att jag tycker att Jönköping är ett bättre lag än vad Mullsjö är, för jag upplever att Mullsjö de har en väldigt stark formation som ska bära laget, och man kan straffa dem på ett ganska hårt sätt, tycker jag. Om man spelar bra mot deras andra formationer. Men nej, jag hade valt Jönköping kvartsfinal. Och sen blir det väl det, om man går vidare till en semifinal eventuellt, så blir det väl det lägst rankade laget man möter då, som också går vidare.
Rent i närtid historiskt så har ni haft ett par rätt heta och jag tycker extremt underhållande är det semifinal? Kanske både semi och kvart. Men ni har ju mött Linköping ett par gånger de senaste åren och det tycker jag som sagt är väldigt roligt att titta på. Är det ett lag som känns samtidigt kanske inte som det lag som passar er bäst? För de brukar vara ganska bra, de brukar kunna matcha er ganska bra. Är det din bild också?
Ja, men vi har haft lite, de har gjort det väldigt bra mot oss. Vi har haft lite svårt mot dem i grundserien och sådär. Sen, ja, vi har mött dem två gånger idag på rakt nu då i kvartsfinalerna. Båda mina första 2 år och lyckats gå vidare där. Men det har varit tuffa matcher. De har gjort det jättebra. De gånger vi mött dem så jag tar hellre ett annat lag än Linköping. Vi är lite trötta på dem också. Jag förstår att det kan vara kul att se på, men det kan vara kul att spela mot ett annat lag i bäst av 7 också, tycker jag.
Rätta mig om jag har fel, men visst är det dina första slutspelsserier i Storvreta? Du spelade aldrig något slutspel i Jönköping, va? Eller?
Nej, det stämmer. Så det här, ja, jag har spelat 2 slutspel då, mitt första år och förra året, precis, det stämmer.
Och fler kommer det bli då?
Ja, det är ju målet, och ja, oavsett vad det är och vad jag spelar så vill jag alltid spela slutspel och vinna SM-guld, för det är därför håller vi på med det här. Och ja, om man fått göra det en gång så är man ju väldigt avundsjuk på de som har fått göra det 7 gånger i Storvreta.
Ja, det finns ju ett par kvar där va? Är det Vinrot? Är han
Ja,
ensam?
Vinrot måste ju, han måste gjort mer än
Ja,
sju. Han
Sundstedt.
måste gjort mer än sju. Och Sundstedt också. De måste ju vara uppe på tvåsiffrigt.
Nej, alltså Sundstedt, jag tror bara Sundstedt har 3 eller 4. För han var ju i Schweiz ett tag.
Han har varit iväg.
Just det, det
Och
var jag.
sen så, jag är lite osäker om Vinrot, jag tror inte han kommer, om han lyssnar på det här, men jag tror inte Vinrot har varit med på alla 7. Jag tror inte det. Jag tror han missade något i början.
Ja, det kan nog stämma.
Jag är inte jättebra,
Ja, men
de
det
är
kan
ganska
stämma.
gamla de här.
Ja. Men
Ja.
han har varit med länge, faktiskt. Men det kan vara så att han missar något i början där. Men det är en liten joker där, fortfarande. Eller vad säger du, Otto?
Om Vinrot?
Ja.
Ja, men alltså Vinrot är en väldigt, väldigt klok innebandyspelare, som man brukar säga. Och en väldigt viktig spelare för Storvretas, både omklädningsrum och på planen. Så vi saknar honom, och vi hoppas att han kommer tillbaka så fort som möjligt. Han gjorde ju mål förra SM-finalen, det säger väl allt liksom.
Just det, just det. Men jag känner inte riktigt att vi har fokuserat tillräckligt på andra lag här. Utan jag frågar om slutspelsträd och sådär. Ser du liksom, är det bara Storvreta du ser liksom i finalen där? Men det måste ju finnas en motståndare såklart också. Vilka motståndare tror du det blir då? Nu har ni ändå mött alla lag typ 2 gånger.
Alltså först och främst så kommer det bli, ja, vi får ju utgå från att vi går i final då, om det är frågan liksom, men det är ju otroligt tuffa och jämna semifinaler. Om man kollar på förra året och sådär, så kommer det stå och väga på vilken, alltså sista matchen säkert.
Du behöver inte vara, Otto, du behöver inte vara ödmjuk nu.
Nej, men jag tror ändå att Jag tror ändå att Falun står i finalen också. De är bra, de har rutin, de har också lite så här extra morötter i att vissa ska göra sina sista säsonger och sådär, och man gärna vill vinna för dem. Så jag tror de kommer stå i finalen. Det tror jag. Det är ett tråkigt svar, men
Såklart inte
alltså,
fel.
ja, det är säkert inte fel, men de lär väl möta då Växjö kanske, om det går som att de hamnar två och tre, så möter de Växjö i semifinal. Och då tror jag Falun drar längre strået.
Men från de lagen samma så finns det ju, var du inne på Jönköping lite grann. Otto, en klubb som du representerade, det är väl den du har representerat längst, va? Rätta mig om jag.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, i min... jo, men det är det ju. 8 säsonger gjorde jag där. Precis, så det stämmer. Ja,
för då är moderklubb och sådär, tänker jag. Men...
men Jönköping är kanske den du har varit längst ändå.
Ja, precis.
Ja, jag tror det är det. Jag har ju min moderklubb strax utanför Jönköping i Vrigstad, heter det. Samma moderklubb som Peter Sjögren för övrigt, en gammal Varbergslegendar i målet.
Är han smålänning?
Ja, vi är
visste
uppvuxna
inte.
På, eller jag är uppvuxen på samma gata som honom, så han sköter på gatan.
Aj, aj, aj.
Sen drog han till Varberg, men jag tror inte jag gjorde, för vi flyttade sen när mina föräldrar fick ärva en familjegård uppe i Katrineholm, så då flyttade vi till Katrineholm när jag var 10 upp, så det blev inte så många säsonger ändå i moderklubben, men så Jönköping är den klubb jag representerat längst, så är det.
Är det lite, hur känner du kring Jönköping idag? Är det varma känslor där? Alltså, vad tänker du när du, hur du, hur din tid är, helt enkelt?
Nej, alltså jag flyttade dit när jag var 15 år. Jag gick med någon som var ett år äldre i skolan, så jag liksom skulle egentligen börja årskurs 9, men flyttade dit på årskurs 1 på gymnasiet. Och ja, jag har väldigt varma känslor för många innebandyrelaterade människor i Jönköping. Många runt omkring som hjälpte mig otroligt mycket när jag var en väldigt liten ung kille. Och hade det otroligt bra där nere på alla sätt och vis, med vänner och med skola och med innebandy och sådär. Så ja, fick ju uppleva mycket, mycket framgång på juniorsidan med den föreningen. Och ja, till sist så skildes vi vägar, och då var det också goda känslor. Så det, ja, jag brukar inte kolla på så mycket innebandy hemma faktiskt, men om det är någon match jag ska se, så är det typ en match när Jönköping spelar kanske. För då vill man gärna att de, ja, jag tycker det är kul att de ska få spela slutspel på, precis.
Är det lite lättare för dig att ha de här känslorna, tror du? Eller mer naturligt att ha de känslorna när det, som du själv var inne på tidigare, att det är ett lägre rankat lag och har varit det ganska länge liksom?
Jo, det ligger nog mycket i det. Alltså, jag ser inte dem som våra största konkurrenter i Storvreta från det här hållet. Alltså jag har ju, ja, jag skulle säga att jag har väldigt starka känslor för Storvreta också som förening. Även fast det är en väldigt stor förening, kan det upplevas, så är den väldigt familjär också. Alltså, man känner allt och alla, och det är väldigt många som är runt omkring och sådär. Så det, ja, jag älskar den här klubben minst lika mycket som Jönköping, men som jag gjorde då. Men det är nog betydligt lättare för att det inte är största konkurrenten.
Hur bra kompis är du med Emil Nilsson nu för tiden?
Vi har väl inte pratat så mycket sådär regelbundet de senaste åren, kan jag ju säga.
Men har er relation alltid varit ansträngd eller vadå? Var ni... Nej men förlåt, för det är någonting jag glömmer eller missar. Ja, det är någonting jag har missat här känner
Nej, men
jag. Det är
man...
någonting jag har missat.
Ja, jag
Vad
också
är det?
uppenbarligen. Men man fick ju bara för sig att ni var ganska bra. För ni hade ju båda tongivande roller i JIK-laget där. Ni var ju två av de bästa spelarna i laget. Liksom. Det känns som att ni ändå funkar ganska bra tillsammans. Så att det är väl därför
Ja.
man tar för givet att ni även kom bra överens utanför. Men så behöver det inte
Jo,
vara.
men då missuppfattar ni mig. Alltså jag tycker jättemycket om Emil. Det är bara att vi inte har hörts. Det säger väl lite så här. Alltså, hade vi hamnat i icke Falun Storvreta så hade vi säkert alltså så här, hörts. Men vi är väldigt stora vinnarskallar. Vi spelar i föreningar som inte gillar varandra jättemycket. Vilket gör att man håller liksom inte världens bästa kontakt. Men alltså jag och Emil det är säkert om jag träffar han liksom idag så kommer vi ha samma relation som vi hade. Ni vet hur det är, de här bästa vännerna som man slinker iväg lite och sen så ses man någon gång och då är allt som vanligt. Alltså han är en fantastisk fin människa och jag har bara liksom inte pratat med honom på ett tag.
Okej. Okay. Köper det.
Men det är så här, ja. Generellt så skulle jag säga att jag har liksom inte många bra vänner i andra föreningar i SSL liksom. Ja, jag vet inte. Det kanske är kontroversiellt att tycka det, men jag kan bli lite less på att alla ska vara bästa vänner hela tiden. I alla föreningar och lag.
Ja, nej, jag köper det. Jag köper det. Det är elitidrott vi håller på med och då lär man väl vara fokuserad på en sak så att säga kanske. Men
Ja. Sen så ska det inte gå överstyr liksom. Och det finns inget jag hatar och sådär. Och jag hatar absolut inte Emil Nielsen om vi ska ta honom som exempel. Men min mor brukar säga det att alltså, bara för att ni byter lag så behöver ni inte säga upp kontakten. Ni måste ju kunna höras fortfarande. Och det har hon ju helt rätt i. Men jag vet inte, man är ju en otrolig vinnarskalle. Och sen så nu, man lever i sina cyklar, man liksom skaffar andra vänner, man har annat som händer och tiden går liksom. Men som sagt, de där vännerna som man är verkligen nära, de kommer man ju liksom komma ihop samtidigt med ganska fort om man ses igen.
jag tänker också ändå liksom så här, visst, ja, nu är det geografiskt, alltså det är ju geografiskt rätt nära mellan Falun och Uppsala då, alltså så, men det kanske inte förenklar saker trots allt liksom. Så. Om man vill ses så
Nej.
ses man och så vidare, så här, men ja.
Nej, det är klart man kan lösa. Jag vet inte vad tar väl 2 timmar, 2,5 timmar till Falun kanske. Men ja, alltså det känns som att jag knappt har tid att hänga med mina studiekompisar i Uppsala. För att man håller bara på med innebandy hela tiden liksom. Men ja, det är klart att man hade lätt kunnat träffa vänner som man borde ha i. Man har ju både vänner i Jönköping och man har ju Emil i Falun och det, alltså sådär. Men det går åt mycket tid till annat.
Berätta gärna om det vid sidan av innebandy. Du sa du pluggar i Uppsala, eller? Berätta lite mer, vad gör
Ja,
du?
jag började plugga när jag flyttade till Uppsala. Avslutar mitt tredje år nu till sommaren och jag pluggar till någonting som heter jägmästare. Ett rätt så ovanligt yrke och rätt så ovanlig utbildning, men man blir expert inom skog, skogliga frågor, naturfrågor. Men det är väl ett gammalt uttryck för de som var experter på skogliga frågor. Så jag är lite lagd, ja, intresserad och sånt.
Du gillar att vara ute i naturen helt enkelt.
Nej, jag är inte ute i naturen så jättemycket faktiskt. Jag vet inte, jag tycker väl min far är jägmästare och jag är liksom uppvuxen på en gård så vi har mark i familjen och sådär. Jag är intresserad av liksom hur man kan på ett ekonomiskt sätt ja, och socialt och liksom hållbart sätt bruka skogen och hur vi ska göra det. Intressanta frågor tycker jag. Ja, nu kommer vi in på annat än innebandy, men skogen är en väldigt stor del av vårt land. Liksom. 70% av landet är täckt av skog. Det är en väldigt stor råvara som vi har och hur ska den tas hand om? Det finns många frågor.
kommer vi in på kanske lite politik till och med här då. Låter det som.
Ja, det känns så.
Nej. Ja, men har du några synpunkter på hur du sköts idag liksom kontra eller så här, har du bildat någon egen uppfattning om hur man skulle kunna hantera skogsbruket och så?
Nej, jag har ingen liksom dålig syn på hur det sköts idag. Alltså ja, ska vi prata om sånt. Jag är väl ganska traditionell av sig. Alltså jag tycker att en markägare, en skogsägare ska bruka skogen efter de lagar och regler som finns. Men jag tycker att han inte ska vara begränsad på något sätt utifrån något annat. Ja, jag skulle säga att jag är ganska traditionell i mitt sätt att se på skogen och dess brukande.
Ja, vi kan släppa det. Det är trots allt SSL podd.
Det är också frågor
Nej.
som du och jag har väldigt lite kunskap om, skulle jag vilja påstå.
Ja, men jag vill ändå påstå att jag har en halv fot inne där. När jag pluggade på
Jaha.
Umeå så fanns det ju många jägmästare runt omkring där som sprang på SLU.
Exakt.
Och vi käkade alltid på deras kårhus ibland, eller inte alltid, men på torsdagar käkade vi på deras kårhus. Var det pannkakor och så drack man öl. Så det är goda minnen ändå måste jag säga. I min kontakt med skogsbruksstudenter eller vad man nu ska kalla dem.
Ja, men det låter som en bra erfarenhet ändå. Jag
Ja.
kan tänka mig att det var trevligt.
Var det fläsk och ärtsoppa och grejer då också eller var det bara pannkakor?
Ja, det var nog mest pannkakor faktiskt. Du som känner mig vet att jag inte gillar ärtsoppa särskilt mycket.
Så är det.
Så är det. Men lika mycket öl blir det kanske inte för dig Otto i Uppsala eller?
Nej, det blir lite mindre av det faktiskt. Sen så kan man dricka alkoholfria alternativ också, eller så kan man inte dricka någonting och ändå vara med och hänga. Men nej, det blir inte så mycket alkoholhaltig öl i veckorna. Men det är en väldigt trevlig stad på så sätt att det är nationer och det är 55 000 studenter som är här och rör på sig, så det är väldigt livligt och ja, en rörlig och levande stad, vilket jag väldigt uppskattar väldigt mycket och tycker att det är väldigt trevligt.
Rätta mig om jag har fel, men visst ligger ligger inte det lite utanför stadskärnan va? Eller?
Jo, men det stämmer, det ligger ut mot en stadsdel som heter Gränby. Sen så är
Just det.
ju, alltså, Uppsala är ju ganska litet enormt, alltså så till befolkningen bor på ganska liten yta. Så det går ganska fort att ta sig till IFU, men det ligger lite utanför stan.
Okej. Det var det jag tänkte på, liksom hur man ta sig om det är via bil liksom, eller om man cyklar överallt. För det känns annars som en rätt stark cykelstad.
Ja, den närmsta parallellen jag kan dra till det där är väl Oskar Enqvist i vårt lag. Han pluggar på samma universitet som jag på SLU då, som ligger söder om Uppsala. Och han cyklar från stan till SLU varje morgon och sen från SLU till IFU som ligger på andra sidan stan varje dag. Och sen cyklar han hem därifrån liksom. Han kör cykel överallt medan jag då sitter i bilen och kör samma rutt.
Frågan är vem av er som tycker att den andra är den största idioten?
Ja, jag tror att det är jag som tycker det, ska jag säga.
Är man assisterande kapten då får man lite förmåner.
Ja. Ja.
Så han åker alltså fram och tillbaka så här hela tiden?
Ja, precis. Och han är rolig. Ja. Vi kom hem från en bortamatch, klockan är 2 eller 3 eller 4 på natten. Då står cykeln där utanför IFU och så cyklar han där mitt i natten.
Sätter han sig på den då alltså?
Ja, då låser han upp cykeln och så säger han kära grabbar, och så är han alltid liksom på världens bästa humör. Världens bästa humör. Ses imorgon, och så cyklar han hem där mitt i natten och han sätter sig i bilen och så åker man förbi igen så här. Du vet, han cyklar bredvid, så åker man förbi och tutar med honom och vinkar. Ser han jätteglad ut och cyklar hem så här. Klockan är 4 på natten och det snöar på honom.
Men fan, det måste ju finnas någon som man kan åka med ibland i alla fall, eller? Eller gillar han bara cykeln så mycket?
Ja, jag vet inte, han gillar den här cykeln så himla mycket och han liksom har tagit sig till samlingen på något sätt och då har han cyklat, så då måste han få hem cykeln igen. Han har gjort det. Jag tror inte han har gjort det till en grej, utan det är bara så. Han är sån, han är sån, han är sån, han är. Han ska cykla.
Mitt korta intryck av honom som spelare, om man ska gå in på det, det är att han verkar älska när det går bra för andra. Han verkar ju sprida glädje väldigt mycket också, så där. Är det så?
Ja, han är en otroligt ödmjuk och omtänksam kille. Alltså gör du mål så står han ju längst fram där med klubban och gör helikoptern i luften så här och välkomnar en när man ska köra high five liksom. Så det, ja, han, ja, det har väl sagt som det, men vi brukar fråga det, kan du aldrig vara på dåligt humör? Man liksom blir irriterad på honom för att han alltid är glad. Det är rätt sjukt.
Ja. Oskar Engqvist, från honom till vadå, Samuel? Ja, det finns väl ingen bra övergång till det. Men först, vi var inne lite grann på studentlivet här också. Och därigenom får vi väl kanske delvis svar på frågan hur du får ihop satsningen liksom som elitspelare och sånt. För det är också någonting, du har ju som sagt varit uppe på den här nivån nu i väldigt många år. Har du något så jättebra enskilt tips för hur man ska underlätta sin egen satsning liksom, om man vill bli jävligt bra på innebandy? För att vi alla vet så är det ingen jättesport man går runt på jättemycket ekonomiskt.
Oj, så här, sparekonomtips. Det finns det många poddar för.
Ja, nej men
Nej,
alltså,
men
ja.
ja, jag skojar bara. Men alltså, jag hade väl, alltså, innan jag började studera så kombinerade jag ju också med att jobba. Jag har både jobbat på, ja, många olika sorters av jobb och så vidare. Men det är ju så de flesta gör. Men jag sa alltid det att jag kommer börja plugga när jag kan i stort sett leva på min innebandy. Det har alltid varit mitt mål att jag ska kunna ha lön från min elitförening för att kunna studera. Och till slut så nådde jag det målet. Så jag liksom hade tydliga mål om det och då en dag så gick det att kombinera liksom. Så ekonomiskt och sådär så finns det ju många vägar att ta. Man kan ju liksom jobba samtidigt, man kan studera samtidigt och då finns det ju, kan man ju ta CSN och sådär. Det finns sätt att lösa det på. Jag har liksom inte, under mina år så har inte jag upplevt att någon har alltså haft problem ekonomiskt att få ihop och spela innebandy och jobba eller spela innebandy och plugga. Men sen är det ju så här, de flesta som slutar kanske tidigt kanske säger att jag vill satsa på en civil karriär och det förstår man ju. För att ja, men typ i Storvreta här så tränar vi ganska tidigt på eftermiddagen och då, ja, kanske man vill vara kvar på kontoret lite och det begränsar en. Så det köper jag ju om folk vill satsa på den biten också. Jag vet inte, var det svaret på din fråga?
Ja, det var ett bra svar. Det var det. Det kanske var en konstig fråga att ställa delvis, men det var ett bra svar.
Det är väl också så uppenbart från min sida att man måste väl tänka innebandyn i första rummet och så får man bygga sitt liv utifrån det. Det är svårt att
Ja, precis.
bygga. Vill du sätta det civila först, ja, men då måste du göra det och då är det väldigt ofta så att du kan du inte hålla på med SSL-innebandy om du 100% ska. Eller?
Nej, det blir svårt att göra båda sakerna på samma sätt, tänker du.
Ja, 100% liksom.
Ja.
Alltså det kräver ju väldigt mycket av en att göra det. Sen så finns det exempel på folk som klarar av det också. Och det är ju, alltså det är det som är, jag tycker ju att innebandyspelare får för lite cred för det. Man ser oss ofta bara som liksom idrottare, men många har ju ett så himla stort ansvar vid sidan av innebandyn också. Det kan vara familjer, det kan vara plugg eller jobb, men ofta så har man ju ett jobb och spelar innebandy och folk vill att man ska prestera på jobbet lika mycket som man ska göra när man kommer till innebandyhallen. Men det glöms lätt bort att vi är människor och liksom ena dagen så kanske man har haft det skitjobbigt på sin civila liksom arbetsplats och sen kommer man till elitidrottsplatsen och ska ändå vara bäst liksom. Ja, vi har många spelare i mitt lag och kanske en specifik som är lyckats väldigt bra i det civila och jobbar stenhårt i det civila liksom, men ändå är på varje träning i tid och gör det jättebra. Men då jobbar han ju efter träningen liksom när han kommer hem vid 6. Och då det är ju så som du säger, ska man får liksom prioritera lite och hur länge det är värt det, ja, det är ju upp till varje människa liksom. Men vi sätter ju innebandyn i första rummet och det är liksom så här, det är typ ett kriterie för att kunna lyckas tror jag och spela i Storvreta. Ja, men där förväntar vi oss att alla här, vi sätter innebandyn i första rummet. Och sen så när du inte gör det längre, då finns det liksom, då är det okej, då får man säga det och så får man ju lägga klubban på hyllan eller byta lag liksom.
Är det
Det är så
också
det.
en skillnad kanske som man ser det på jämfört med andra föreningar i SSL, liksom att där kravställningen kanske är lite, inte riktigt lika hög, att det är kanske enklare att ta innebandyn, om du förstår, i andra hand än i första hand snarare?
Ja, men man hoppas ju att man vill ju gärna att, alltså, att det ska vara så att alla liksom brinner för innebandyn på samma sätt som jag gör eller många andra i mitt lag liksom. Och att de andra föreningarna och spelarna i de föreningarna också gör det. För då en dag så kommer vi vara på en jättehög nivå liksom. Och sen så, ja, det är ju väldigt stora grejer så där som påverkar. Folk behöver jobba för att få det att gå runt också liksom. Ja, alla föreningar. Jag menar, det skiljer sig i löner och så vidare. Liksom, man behöver jobba och så vidare, eller studera. Men man hoppas ju att många, eller de flesta, vill sätta innebandyn i första rummet. Men jag har full respekt för de som inte kan det, för man måste jobba liksom. Eller du kanske inte får ihop det annars. Och så är det ju liksom. Men i och med att den idrotten vi håller på med, men jag brukar tänka på det att, och folk jag pratar med så här, att man glömmer lätt bort att det. Vi har ju liksom vi har ju två ansvarsområden som innebandyspelare. Vi ska både vara där och vi ska vara på jobbet. Det är någonting man ofta glömmer bort och det jag tycker att det är hedrande till de som lyckas.
Ja, det är väl bara att hålla med såklart. Det är inte så mycket annat att säga om det. Den
Jag
ståndpunkten.
menar, ni hade ju suttit här och tyckt att jag var skit om jag hade varit dålig, men ni vet ju inte. Alltså så här, folk kommer ju kritisera oss även fast vi liksom är dåliga på innebandy men bra på jobbet. Alltså så är det
Jo,
ju. De
precis.
flesta, ja.
Ja. Nej, men det är ju innebandyn i första hand man tittar på, men det är
Ja, precis.
givetvis, alltså, det är lite också så här, it goes without saying, vad vi som verkar inom innebandyns värld vet ju också förutsättningarna för er som tävlar på den yttersta nivån ändå, liksom vet ju att det är så mycket annat som man brottas med, liksom det är inga NHL-löner liksom där man kan lägga undan, man kan spela en säsong och sen kan man ändå klara sig rätt så länge och så
Nej,
på det.
exakt.
Det är något helt annat. Nej, precis. Det leder in på något helt annat samtalsämne som jag inte vet om vi ska ta nu. Men det fanns en grej som Niklas Nordén sa ju när han var rätt ny som förbundskapten, och det var ju det här med att han var inne på den biten att svenska spelare kanske måste göra ett mentalitetsskifte. Alltså att börja se på sig själva mer som innebandyspelare än något annat för att man ska få fram bättre spelare liksom, eller sådär, för att landslaget ska bli bättre. Och jag förstod inte riktigt vad han menade, för jag tänkte att såhär, ja men det gör väl ändå de flesta, även om det finns de som glider runt liksom. Men ja, jag vet inte om du tycker att han har eller hade en poäng där, Otto, utifrån vad du har sett.
Ja, men jag kan förstå vad han menar. Jag tycker nog att han har en poäng. Alltså, det handlar väl om att som jag tolkar den så tror jag att han menar att om det går längre ner i leden bland lagen, liksom, att även att alla lag, 12 eller var det 14 i SSL, och även alla andra lag i Allsvenskan ser sig själva som innebandyspelare så kommer vi höja nivån i längden på sikt. Liksom. Och det kommer, klubbarna kommer höjas, föreningarna kommer höjas, det kommer ställas högre krav. Så jag tycker att han har poäng i det, det köper jag. Men i mitt omklädningsrum idag, på eftermiddagens träning, då är ju alla där, ser sig själva som innebandyspelare. Det är ju bara, alltså, det är så enkelt är det ju. Alla där är ju innebandy från morgon till kväll.
Ja. Intressant diskussion. Vad leder oss in på här då? Vad tänker du?
Nej, men jag var nyfiken rent på vad som ändå har format och tagit dig dit du ändå tagit dig, Otto, i ett av världens bästa innebandylag, och du har en så tongivande roll i det här laget. Du har ändå tagit dig. Det går ju typ, alltså du har tagit så högt man kan komma i princip, ja, inom innebandyn, måste man ju säga. Och du är.
Minus landslag då?
Ja, det är väl kanske en liten punkt som du, ja, och det kanske vi kan prata mer om, men du har ändå tagit så långt. Vad är det som du ser har möjliggjort den resan du har haft liksom?
Jag skulle säga att det är liksom, man har tydliga mål och man är dedikerad till att liksom lägga sin merparten av sin tid till innebandyn. Och, man Man är beredd liksom att missa juldagar, man missar påskafton, man missar andra högtider för att liksom gå på de här och spela de här matcherna. Man tycker att det liksom är kul och ja, jag tror att det är liksom en målmedvetenhet, det är ett engagemang och ett driv liksom och viljan att lyckas. Och sen är det olika vad som driver en till att lyckas, men jag har väl haft en ganska så stor och fin liksom tändvätska i att ja, vara lite kritiserad och sådär i förr i tiden, eller ja, kanske är det nu också, men och liksom vilja motbevisa folk har jag brunnit ganska mycket för så på senaste liksom säsongerna sådär.
Men det är nyfiken att höra mer på. För min personliga åsikt, vi är ju ungefär jämngamla kan jag avslöja för lyssnarna. Du är något år yngre. Men jag har ändå följt dig hyfsat distans under din juniortid och sett dig lite i Allsvenskan. Bland annat med JIK när du var ung. Och ni gick väldigt bra i junioråldern där och tog flera medaljer. Jag har ju bara sett att det här är ju en ruggig. Sett en ruggig potential och en talang hos dig. När du säger att du har fått kritik, men att du har känt att du var tvungen att motbevisa folk. Vad är det för liksom, vad kommer det ifrån? Vart har du snappat upp det någonstans?
Ja, men det är väl liksom ja, jag ska säga att det är väl i takt med att jag hade några säsonger där utvecklingen kanske inte pekade liksom spikrakt som den gjorde i alltså både juniortiden och mina första år i SSL, så gick det ju framåt liksom, och man tyckte själv att men det utvecklingskurvan går bra. Man fick tidigt liksom chans att representera Sveriges A-landslag och göra debut där mot liksom Finland på bortaplan och sådär. Sen så stagnerade det lite och då upplever folk och tycker folk att man liksom inte utvecklas och man blir inte lika bra innebandyspelare och sådär. Då har jag liksom känt att jag tänker liksom inte lägga mig ner och dö, utan jag vill motbevisa folk, och jag har lagt ner alldeles för mycket tid på liksom på innebandyn för att lägga mig ner för sådana liksom dumma grejer. Och jag har liksom min familj som alltid har stöttat mig, och de kommer inte heller göra besvikna genom att liksom sluta bara för att folk tycker man är dålig, utan då har det blivit en jättefin tändvätska för mig. Och jag tyckte det var pricken över i när vi vann SM-guld i fjol, och man kunde säga att man har vunnit SM-guld, då kan man ju inte vara en dålig innebandyspelare längre, tycker jag.
Nej, det är en bra poäng. Spelar man i Sveriges bästa lag och dessutom i en sån framträdande roll som du har skaffat dig nu, så kan du ju, då kan du titta tillbaka på alla kritiker och säga att det blev ju rätt bra det här.
Ja, det var lite så jag känner också.
Ja, vi ska väl strax runda av sådär, men jag tänker nu när du är mitt uppe i karriären och sådär, vad Jag menar du, ni har ju vunnit guld och allt sånt där och vad är det fortsatt det som är drivkraften att bara vinna SM-guld, eller vad kommer den största enskilda, vad är det som driver dig som är liksom, som du kan peka på nu?
Jag skulle säga det att nästa liksom, att vinna nästa gång, det är stora målet. När man har vunnit SM-guldet en gång, då blir det blir beroendeframkallande. Jag trodde inte på folk som sa det, att man kommer bli beroende, men den känslan, den euforin som var på planen i Globen liksom i fjol, det går inte att beskriva med ord. Man måste uppleva den, och det var beroendeframkallande. Ja, jag fokuserar bara på att göra det bästa jag kan varje dag i Storvreta och lyfta oss till nya höjder och mina lagkamrater till nya höjder, för jag ser hur mycket vi sliter hårdare än någon annan i den här ligan liksom, och i det här landet, eller i världen skulle jag säga, för innebandyn, och vi tränar alltså hårdare än alla andra. Så jag unnar alla så mycket i vårt lag att lyckas och vinna, så jag vill bara se oss vinna i laget. Och det kan låta enkelt och klyschigt, men det är bara det som driver mig, att vi ska vinna SM-guld liksom. För det ska alla få uppleva som jag spelar med, och det är alla i världen det som lägger ner den här tiden som vi gör.
Fint sagt. Har du några avslutande ord, Gustav, innan vi...
Nej, men jag vill gärna ta upp det. Det var ju en bra, det var en bra avslutning känner jag nu, men det var samtidigt landslaget. Jag skulle vilja höra med dig, Otto. Är det någonting du fortfarande hoppas liksom du kan slå dig in där på riktigt och verkligen ta en bofast plats? Eller har du liksom lite flyttat det fokuset om man säger och bara fokuserar 100% på storhet, eller vad skulle du säga där?
Men jag tycker att det leder väl lite till att om jag fokar 100% på Storvreta så klart att jag kommer att liksom mina mål kommer alltid vara att få spela i Sveriges landslag. Det är det finaste man kan göra. Det kommer alltid vara ett väldigt stort mål i mitt liv liksom. Men jag tänker att om jag fokuserar 100% på Storvreta, gör det jag kan där, så kanske det förhoppningsvis en dag leder till att jag får representera landslaget i en större utsträckning än vad jag fått göra. Jag vill samtidigt säga att jag har en väldigt stor respekt för att de har liksom vunnit VM-guld 2 år i rad med en ganska tydlig liksom stomme på ett landslag. Så jag liksom tycker att de har hittat rätta sätt för att vinna VM-guld, och då kanske man inte vill ta in och liksom rubba och sådär. Jag tycker att de ska fortsätta precis på de idéerna de har, och blir jag uppringd och blir jag kallad så är det klart att jag kommer, och det är klart att jag tänker på det. Men jag kommer komma dit genom att alltid fokusera på storheten, så är det.
Låter ju väldigt klokt och noga övervägt faktiskt. Bra balanserat svar. Jag ska bara sagt så här att ni är helt olika spelartyper, du och han. Men jag är inte helt hundra på att Kevin Haglund är en bättre högerforward än vad du är.
Nej, vad ska jag svara på det? Nej,
Nej.
men han har ju vunnit VM-guld, och han har ju en spelstil som vi inte har så många utav i den här sporten. Så alltså, som sagt, jag har den största respekt för att det blir så jäkla tråkiga svar, men det är lite så jag är kanske. Men jag tycker verkligen så att det är så att de har vunnit VM-guld 2 år i rad, och jag har jättestor respekt för att de, alltså det Vad Sverige, för många år var det Sverige inte hade vunnit på innan det? Det var ganska många år, eller?
Ja, det
Och
var
så tar de tillbaka det,
precis.
ja, tar de tillbaka det i Finland liksom. Jag har stor respekt för dem, och Kevin Haglund har liksom varit med och bidragit till det och fyller en väldigt bra roll i det laget. De vinner, och jag är glad så länge Sverige vinner, för jag hejar på Sverige i alla sporter.
Ja, underbart. Fick vi avsluta med det också. Jag hoppades starta någonting där mellan dig och Haglund, men ja, det får bli.
Ja,
Du är en liten trollsamme som sitter i poddar oss.
är det någon som kan ta det så är det väl Haglund, tänker jag också. Han kan väl.
jo, han hade säkert kunnat skratta åt det och tycka att det var roligt, men
Ja.
ja, jag vet inte. Vi är ju lika gamla också, så det är lite roligt på så sätt.
Ja, men precis. Jag tänker ni har säkert följts åt ganska bra.
Ja, det kan man säga. Jag spelade i Katrineholm i Sörmland, och han spelade i Tälje så här i pojklagsserie. Vi har mötts i liksom pojkar 11, 12, 13, 14, 15. Liksom, vi har mötts i jättemånga gånger, så jag vet
Ja.
precis vem han är. Så vi har verkligen tampats.
Ja. Det är två vinnarskallar, eller?
Ja, det skulle jag säga att det är. Vi båda gör väl bra i våra klubblag liksom, så det är vinnarskallarna som oftast behövs.
Det är så man når framgång med tillräckligt många sådana. Vet
Ja.
inte om han gör det längre, men väldigt nyligen så satt han väl och drack cola i utvisningsbåset. Är det någonting som du också gör, Otto?
Nej, och jag tycker att jag är ganska sällan i utvisningsbåset, måste jag säga. Men nej, det blir ingen kola där.
Nej, det är bra. Du har lite mer disciplin än vår kära kompis Kevin Haglund. Han gör mycket fint på planen, men han har suttit en del i utvisningsbåset också.
Ja.
Och med det sagt så tänker jag tacka Otto framför allt här för att han har varit med i det här avsnittet och varit så ödmjuk och velat prata kring sig själv och kring Storvreta och lite annat också. Och tack till dem som då har lyssnat på detta förhoppningsvis.
Stort tack ska ni ha. Ni vet ju var ni hittar podden och det är väl bara att gå in och följa och fortsätta lyssna.
Ja.
Så ska vi satsar ju vidare mot säsongsavslutningen och slutspelet här.
Vi gör ju det och tyckte man att det här var roligt att lyssna på, vilket man borde göra. Lyssna på Otto då menar jag. Så får man gärna lämna en tumme eller hur är det man nu betygsätter oss som är en stjärna eller vad gör man?
Om man stjärnsätter podden på Spotify, ja, precis.
Mycket
Jag
bra.
vet inte hur det är på andra ljudplattformar, men Spotify fungerar ju på det sättet.
Så är det.
Eller så skickar vi DM till DuSSL på Insta, där är du stark.
Där är jag stark. Där jobbar vi.
Tack ska ni ha allihopa, vi hörs snart.